Let's snacka plast med Ted och Anders.
Ja, välkomna ska ni vara till Let's snacka berg. Nej, förlåt, snacka plast. Så var det ju. Med mig, Anders, och med min kollega
Ted.
Ted, ja. Vad roligt. Nu är vi här igen.
Ja.
Fasen, vad kul.
Verkligen. Vilken respons, Anders. Helt galet. Det trodde jag aldrig riktigt. Man satt ju och hoppades på det lite grann och man vågade inte riktigt tro. Och jag måste ju säga tack hela Disc Golf Sverige som tog emot oss med otroligt öppna armar.
Ja, det är superkul. Ja, men det var ju lite så vi sa. Någon kanske lyssnar och det verkar som att många har gjort det och det verkar funkat bra. Ja visst, och folk tycker om västgötska, roligt, sköj.
Det är kul, tycker jag. Ja. Och vi måste ju ändå tacka våra kollegor nu då i Kedja Ut för den otroligt varma handen de sträckte ut till oss och gav oss väldigt mycket ros. Ris gav de ju inte så mycket, mer än att vi pratade väldigt mycket berg då, men det får de ta, tycker jag. Och Tommy, berg flyger faktiskt, den gör det.
Ja. Titta på vår Instagram får ni se när Ted kastar lite berg. Det är så vackert så. Men nu ska vi inte snacka så mycket berg idag. Det var ju liksom, det kom ju naturligt förra avsnittet. Så att,
Nej,
men det är jätteroligt. Vi tackar så jättemycket för all fantastisk feedback. Och att vi känner oss välkomna in i poddvärlden av våra kollegor i branschen. Och jätteroligt, nu har ni som sagt också någonting att lyssna på. Det fattar man ju nu.
Ja, skönt att kunna ge tillbaka lite. För att vi är ju väldigt tacksamma att det är några andra som pratar plast också, så man kan sitta och lyssna på någonting. Det är skönt att, jag älskar ju poddar faktiskt. Man sitter ju och plöjer de flesta amerikanska poddar och då var det väldigt skönt att ha en svensk podd som de drog igång, grabbarna. Och Elina, givetvis. Jag får inte glömma Elina. Hon gör ju ett fantastiskt jobb, hon med.
Ja, och hon är ju väldigt nära. Visst är hon från Kristinehamn, va?
Skulle tro det. Någonstans där, va?
Det är nästan som man kan klämma ur lite västgötska ur henne.
Ja, jag har för mig att hon faktiskt har rötter nere på västkusten. Du får gärna konfirmera det i sådana fall, Elina, om det är så. Men jag för mig det. Och det känns lite så. Om man hör uttalet, hon har inte riktigt den här Karlstad-dialekten. Eller vad det nu? Jag är dålig på dialekten, men...
Ja. Jag ska hålla mig till västgötskan.
Ja, gjort.
Ja, men visst, vad fasen, vi trummar på. Det här är liksom, det är inte någon one-stop-shop det här. Vi matar vidare. Vad säger du, Ted? Så vi trummar på lite här då och kanske funderar lite över veckan som har gått. Det var ju en rätt så trevlig tävling i helgen.
Ja, det var väl Waco Annual Charity, vad heter den? Waco... Ja. Ja, Annual Charity Open. Så tror jag att den heter faktiskt.
Vi köper det.
Ja, vi gör det. Ja, vad tycker du då? Var det en flopp eller var det en ren dunderhit?
Ja, alltså jag tycker att spelmässigt, alltså det blåste ju som skam, gjorde det. Man fick ju ta fram de överstabila grejerna. Men jag tycker att det var skitkul att se att det verkligen... man fick dra i tombolan riktigt, så här, för det var väldigt många överraskningar och stjärnor som föll. Och jag tyckte det var jätteroligt att följa.
Folk som man inte ser på leadcard annars smög upp där och körde. Och jag tror att Nico brukar ju kasta ganska mycket överstabila diskar. Han gillar ju sina flexlinjer, så det känns väl som det kanske var det som var hans vinnande koncept den här veckan. Och en hel del dos bonröta skulle jag säga.
Absolut. Och så måste jag också säga att vad kul det var att se Gannon, The Cannon, 15 bast, du vet. Oh, nerver och stål.
Ja, 1000-rated, 15-åring.
Ja, och jag håller verkligen med. Jag tror det var det inte Germ som sa att han såg bara en ung Will Shoestrick. Den påminner väldigt mycket om varandra i både form och utseende så sätt.
Ja, och det är inte så konstigt, för jag lyssnade på The Nick and Matt Show och då var faktiskt Gannon The Cannon med och pratade om just det, att hans största inspiration och den han har tittat och tagit sin form ifrån, det är faktiskt Will Schusterick. Så att det är inte helt snett på det där.
Nej, men jättekul att se. Och sen så följde jag faktiskt sista rundan live. Och det måste jag säga att det var ju kanonbra, tycker jag. Jag tyckte de skötte det galant.
Verkligen. Alltså det är ju någonting speciellt med att kolla på en live feed. Mm. Sen var jag faktiskt inne och smög lite, sådär halvanonymt på Bengtssons Discord. Det var jätteroligt faktiskt.
Det måste jag göra nästa gång också. Den ja, missade jag faktiskt.
Det tycker jag. Det var väldigt mycket trevligt folk där inne. Och det var, vi satt där och ja, det var mycket roastning av Locastro. Jag tror att det var...
Körde du inkognito alltså?
Nej, jag körde inte. Jag märkte efter att jag hade postat någon gång att jag hade missat att ändra mitt användarnamn, så det stod Ted och mitt PDGA-nummer, men sen bytte jag till Ted Selén, så att då... Nej, jag körde inte inkognito, det här har jag inte vågat.
Då hade du blivit utsparkad.
Ja, det tror jag.
Nej, men jag måste säga att jag älskar ju Ian, Central Coast Disc Golf.
Ja.
Alltså han är ju så smooth.
Smooth talker.
Riktig stjärna. Alltså, för det kan säga att jag började kolla på Central Coast före jag liksom hittade Jomez. Mm. Så de var liksom min go-to där i början av min YouTube-karriär och följa tävlingar och sådär. Så att han tycker jag jättemycket om. Och så var det en perfect match att få in 16 också.
Ja, verkligen. Mm. De gör det fantastiskt bra. De som inte har skaffat sig ett Discolf Network-konto tycker jag verkligen ska göra det, för att det är inte mycket pengar i månaden. Och de gör det fantastiskt bra. Och vill man, jag tror det är så här att de brukar sända söndagar, sänder de på YouTube. Och då behöver man ju inte ha något konto. Så men vill man titta lite vad man får. Jag tror det var någon tävling de hade lite problem med wifi-signalen. Så att, men annars de gör det fantastiskt. Det är jättekul att se det live. Mm. Och så slipper man alla spoilers också.
Precis. Men jag räcker upp min hand där. Jag var en sån som gick in och kollade på YouTube där. Och, så nog visar jag. Men det är ändå bra drag att göra det. För att nu vet jag ju vad jag har att vänta nästa gång. Mm. Och jag sign me up, säger jag, för det var superkul.
Och skaffar du PDGA-nummer? Eller för de som inte har det? Ja, men för de som inte har det, då har du faktiskt 50% rabatt på Disc Golf Network-konto.
Shit, my god.
Ja, då kostar det runt en 50-lapp i månaden, och det lägger man ju lätt på plast, skulle jag ju tro.
Som sagt, jag är med. Jag är med.
Kanon.
Så vi kollar lite på om vi tyckte det var någon som utmärkte sig lite särskilt där. Och jag tycker att om vi säger 1, 2, 3 och så säger vi namnet, så tror jag vi kommer säga samma.
Skulle tro det också, va?
Ja.
Kör då.
1, 2, 3. Kona. Kona.
Kona. Kona Star Panis. Fantastisk prestation alltså.
Grym.
Ja, hon total dominerade. Tycker att det är jättekul att se, för jag har följt henne lite på Instagram och sånt, och hon har ju bytt putteknik.
Ja, och samma här, alltså jag har följt henne länge och väl. Jag vet inte hur jag kom in på henne riktigt, men säkert en 3-4 år. Och liksom från att hon började göra en riktigt stor satsning, och det är ju, man ser ju liksom hur det har utvecklats. Och som du säger nu, hon har bytt puttstil också. Och är superfokuserad. Och snacka om att det ger resultat. Nu får vi se det. Det här är ju andra eller tredje tävlingen och sånt där som hon kör i år.
Men hon har ändå vunnit 2 stortävlingar hittills. Jag menar både All-Star Weekend och nu då Waco.
Det är precis.
Så det är, nej, fantastiskt. Nej,
skitkul att se. Och det, samma sak där, det har jag kollat på GK Pro. Också jättetrevlig produktion, får jag säga.
Verkligen.
Ja visst, och sen så om någon mer som utmärker sig som sagt, du har varit inne och nosat på det lite. Och det är ju liksom Nico. Nu var det ju så här, alltså man såg ju folk som startade trådar om när man hade klockat, och jag kan tänka mig att det var mycket snack i Discorden också.
Verkligen.
Roasta.
Ja, så var det faktiskt. Det roastades friskt, och jag vet att Simon Lissott körde någon sån companion feed. Han startade väl även, jag tror att han startade en timer på companion-feeden där de klockade Nico. under, och det var ju i samma, han körde ju Companion Feed ihop med Disc Golf Network, och där klockade de honom på Simons feed, så att det var väl inte helt jätte, jag tycker det är rätt, alltså visst man ska kunna ta tid på sig, men samtidigt så det tar lite väl lång tid ibland kan jag tycka, och det drar ner, jag menar jag hade söndagen så var jag med våran hund på veterinären, nu har han klarat sig väldigt bra, men jag kom ju dit och sen åkte jag hem, och då hade ju liksom halva rundan var ju fortfarande kvar. Och det är ju ofta så, liksom, det var ju samma sak när man kollade på The Preserve och Nico var med. Alltså det är rätt långrandigt alltså, det tar väldigt mycket tid. Sen tror jag att han drar ner liksom The Speed of Play på de flesta på kortet.
Mm.
Men ja, nej, vi ska inte rosta honom mycket, men jag tycker ändå att det är lite tråkigt.
Hur tycker du att man ska möta detta då?
Ja, det är ju svårt, och det har ju diskuterats, det har ju dratts i långbänk känns det som, hur man ska kunna göra det. Jag är väl lite inne på kanske det här att det är officiellt, för jag tycker det känns lite taskigt att lägga det på spelarna på kortet, att de ska säga ifrån. Nu är det så att det är reglerna som det står som det är nu. Men jag, på ett sätt jag tror att det kan undvikas på, det är att man faktiskt i tidigt skede, även vi som inte tävla på sån fruktansvärt hög nivå, att vi börjar få in en kultur där man säger ifrån när det är fotfel och där man tar lång tid på sig och sånt, att man börjar liksom få kulturen i att alla säger ifrån, för att det underlättar ju spelet för allihop, så är det.
Jag håller med helt och fullt. Sen så är det ju så här att det är lite gentleman man har regler liksom, och då brukar jag ju säga som till mina barn, alltså vad skulle hända om alla gjorde så? Alltså som du får inte stanna utanför affären här i Vinninga. För att det är en ej stopp, eller ingen stopp liksom, sån här skylt.
Mm.
Men tro fasen att det är någon som stannar där och går in och köper en liten mjölk medan bilen står igång. Vad händer om alla skulle göra det? Då spårar du ur. Men så länge han kommer undan med det själv så kommer han fortsätta.
Verkligen.
Men skulle det, alla sitta och gå och dra liksom en minut på en 8-meters putt, då skulle det ju spåra ur.
Mm. Det här är ju välkänt. Jag vet att jag läste ju, det var ju någon som tog upp det på Ska vi snacka discgolf? Och där var ju Marcus Källström som har spelat åtskilda runder med honom. Sa ju att han, det här är Nico. Han brukar göra så här. Och det är välkänt länge liksom. Och det är lite tråkigt att det är en person som är som vet om det, och det tar ner lite för mig. Jag tycker Nico är en jätteduktig spelare, men för mig så tar det ner lite av vad ska man säga, känslorna för Nico. Jag tycker att han är ganska tråkig att titta på. Sen vet jag att jag tror det var Larsa som sa det, att hoppas Bradley säger till nu, för då kommer det bli Fight Club 2. Tyckte det var ganska intressant faktiskt.
Mm.
Han har ju temperament alltså, killen. Det har
ska göra det, ska göra det. Och det är ju också därför man sitter och routar för de andra. Som det var ju, man hoppade så att Cale skulle komma ikapp där.
Mm.
Och så råkar han tjonga in en liksom, ja, vad var det, en 70-80 fot eller?
Ja,
det räckte det kanske.
Ja. Nej, det var långt, och jag menar kastet in, eller två kast innan. Alltså hans drive var ju, snacka om att han låg plus på karmakontot där ett tag, för den var ute. Det var ju en sån riktig turn and burn som han brände av. Så det var ju lite, turen var på hans sida. Han klämde in, han snubblade in den här långputten. Han är ju jätteduktig, så är det.
Av, alltså, som ja. Så, alltså det ska vi inte säga någonting om liksom. Men sen kan man ha sina olater, och de får man bärsa på.
Är det faktiskt.
Men som sagt, han kommer undan så länge som ingen kommer säga till honom, och så länge det är okej okay och liksom fortsätta att göra som han gör. Men nej, jag håller tummarna för att det kommer upp en ny kultur när man liksom börjar och våga säga till att alla gör det.
Precis.
För då kommer det bli en skillnad.
Det tror jag också, och jag tror att som sagt att det är där vi får börja. För det är svårt nu, alltså gamla vanor sitter i, och så, precis som du säger, så länge det är ingen som säger, men jag skulle ju tro det, att börja folk säga ifrån, och att man gör det en tidigt skede, alltså även på mindre tävlingar, och får in den kulturen, så tror jag att det kommer göra stor skillnad.
Mm. Det är så det måste funka.
Mm.
Ja, yes.
Nog ältat om det.
Mm. Mm. Vad ska vi ta här nu då?
Förresten, har du sett det där med om Paul Macbeth och hans foundation?
Ja, snacka om rek och kille.
Ja, verkligen. Jag hörde att för er som inte vet om det, så Paul Macbeth har ju startat The Macbeth Foundation. Ett initiativ där han kommer försöka sätta ner fler banor i backen på ställen där det inte finns.
Mm.
Och jag hörde faktiskt, det var rätt intressant, för de pratade om det. Jag tror att det var på The Nick and Matt Show också, där de tog upp just detta och sa det, att ja, men det är väl inte svårt att se var pengarna kommer ifrån nu när du har landat ditt jättekontrakt hos Discraft. Så sa han det, nej, alltså de pengarna kommer inte gå till det. Men däremot allting jag spelar in under säsongen kommer jag skänka rakt av till fonden.
Det är
hatten av alltså. Snacka om, och jag tycker det är fantastiskt.
Går i bräschen. Ja, men det är skitbra. Ja, men jag kan ju dra en parallell där till, jag hörde att Djokovic liksom skänkte 1 miljon av sina, alltså Djokovic är ju tennisspelare från Serbien eller Kroatien. Och när han spelar nu Australian Open så skänkte han 1 miljon när han vann, $1 miljon till alla som åkte ut i kval och i första rundan. Det är också rätt så gentilt.
Ja, det är stort. Mm. Stora spelare. Det är fantastiskt.
Ja, det är grymt.
Mm.
Men det är helt rätt väg att gå.
Ja, men det tycker jag.
Det visar att han har verkligen ett hjärta för sporten.
Så är det definitivt. Jag tycker att det, ja, men vi pratar om att främja sporten och växa sporten. Det finns ju få sätt som är vettigare att växa sporten på än att du faktiskt sätter ner fler banor i backen.
Mm. Det är grymt.
Ja, det är det.
Lite kul. Så hatten av.
Vad är det faktiskt?
Hoppas att det går bra nu så han drar in mycket pengar.
Ja, han hade väl redan spelat in nästan $10,000 tror jag. Så att,
Ja, det blir jag tar.
Ja, jo, det känns så. Jag tänkte faktiskt, Anders, att vi skulle ta... Det är inte så många som vet det, men du var inne lite på det i förra avsnittet här med Kasta Plast. Mm. Hur du var med och tog fram en prototyp, en 3D-printad prototyp av Rask. Visst var det så?
Precis, det var fint.
Jag vet ju att du även har varit med och under tillverkningsprocessen och så vidare och har lite insight i hur det faktiskt fungerar när du tillverkar diskar. Är det så?
Ja, men ja, det fick man på köpet.
Mm.
Sen så var det inte jag som var ansvarig för det, men jag är ju insatt i hur det går till.
Mm.
Och jag tänkte på det när det var snack om att det kan skilja mellan olika liksom pressningar. Pressningar är ju inte riktigt rätt ord för det, utan det handlar ju om att det är en formspruta man kör de här diskarna i.
Mm.
Så, mellan olika sprutningar kan man ju säga då.
Mm.
Men absolut kan det skilja alltså, i samma form mellan olika sprutningar även om det är samma plast. För det kan ju vara så här att man köper ju in den här plasten från en tillverkare. Vad har de haft för förutsättningar? Absolut försöker de liksom köra samma hela tiden med ISO-certifikat och alltihopa för att hålla en så repeterbar process som möjligt, men det kommer alltid skilja lite grann. Så även om du stoppar i precis den här samma plasttypen så är det en annan batch. Om man inte har köpt in 1200 ton av samma plast bara för att liksom spara för att det här ska vi alltid köra. Men det gör man inte för man vill inte ligga på så mycket lager.
Mm.
Och de stora tillverkarna de gör ju åt med rätt mycket material, om man säger så.
Mm.
Och då kan det skilja de däremellan. Sen så går vi ner på ännu mer detaljnivå här. Alltså, vad är det för årstid när man sprutar? Hur kontrollerad är miljön där maskinerna står? Vilken operatör är det som har pillat in? Ja, visst, de har också sina scheman de följer. Men absolut, det finns alltid liksom utrymme för variationer. Så är det. Och färger som man inte talar om, det vet ju alla. Alltså om en färggranulaten kan göra så stor skillnad. Det är, också
är det så?
Ja. Det är därför det är så stor skillnad. Jag vill ha den där den rosa, för den är ju överstabil. Absolut. Det är skithäftigt är det. Men alltså, och det är det som är, de går och kliar sig i huvudet. Varför sen förra gången vi körde exakt de här inställningarna? Varför blir det inte samma idag? Ja, men då kan det vara yttertemperaturen som är skiljer i lokalen, för att då behöver den skicka till mer kylning till verktygen. Det tar längre tid att spruta in plasten, till exempel. Det finns så många variationer. Och därför är det är grymt jobbat av de som lyckas repetera och hålla samma varje gång. Alltså.
Mm. Men skulle du säga att det kan skilja sig på samma dag? Alltså om du kör, säg att du skulle köra Grym X till exempel.
Mm.
Och att du från första insprutningen till sista insprutningen den dagen i den formen. Skulle du säga att det kan skilja sig på diskarna i hur de kommer ur?
Ja, det är ju trots allt så. Alltså tar du då, kör samma inställningar och så kör du 250 diskar. Alla kommer inte väga 174 gram. Utan det kommer ut ett spann mellan, när man, det beror på hur man har trimmat in det liksom. Men du kan aldrig liksom få exakt samma gramantal hela tiden. Nu snackar jag för hur det gick till när vi bondsprutar de här diskarna ute på vischan här. Sen så vet inte jag hur latituder de har det. Men jag kan tänka mig att de gör ju enbart det. Och har ju specialiserat sig på det och är grymma på det där. Mm. Men absolut så kommer det skilja. Alltså du kommer få fram 25 stycken som är 171 och 37 som är 175. Och så resten däremellan. Det är liksom det naturliga hur det blir. Och sen så är vilket humör är roboten på som plockar idag? Alltså, för att det går in en liksom och lyfter ur diskarna ur formrummet. Ja, och sen så hur långt bort plockar den? Är den i fjärde raden av diskar på transportbandet? Eller är den i första raden? Hur mycket hinner den kallna tills man lägger ner den på bandet? Alltså det är så mycket som skiljer. Mm. Så att absolut kan det skilja samma sprutning. Kan det bli en rätt så fin avvikelse. Och det är det som var så otroligt kul. Nu kommer det lite mer sån här produktionshistoria här. Mm. I vanliga plastbranschen. Avvikelser i färg. Inte bra. Åker rätt ner i bingen. Här bara, kan vi få mer färgavvikelser? Det här är asbra. Vi måste byta färg en gång i kvarten. Det blir ju hur häftigt som helst. Vi vill ha alla dem.
Ja, just det, för att få ut lite svörliga och sånt. Eller?
Precis, det är det som händer. Mm. Och det var ju skithäftigt. Och vi bara stod, vad är det här? Det är ju världens bästa business.
Inget spill alls.
Inget spill. Nej, men visst, det kommer ju så när det blev defekter. Ja. Alltså när det blir så kallade sjunker i plasten. Då har det liksom kommit in för lite material i verktyget. Då har man liksom, då ligger man på gränsen. Då får man öka gramantalet lite. Hur långt bak skruven drar sig och matar in material. Va? Men, så det vill man inte ha. Men färgavvikelserna, det var ju det coolaste. Det var så att jag höll på och labbade liksom för att få till en maskin som gjorde automatiska avvikelser i färgerna. Och det kan man också ge latituder. De har ju fått till den här bursten i skitfrän alltså. Fan vad kliar oss i huvudet när vi såg det. Det
kan jag tänka mig.
Hur de gör. Ja, det är häftigt det där. Men absolut, så för att komma till punkt någonstans där så är det kan skilja. Absolut. Mm. Mellan färger, mellan samma material från två olika produktionstillfällen. Så att det är därför det är så fränt det här tycker jag. För att hade det varit, jag köper en Grym X, jag köper den i 174 gram, den kommer vara exakt samma som den jag hade tidigare. Nej, det blir det inte.
Nej. För där är ju verkligen, om man ser till Innova till exempel, så jag vet ju att deras Destroyer Runs till exempel, där skiljer det ju jättemycket mellan olika pressningar.
Mm.
Och du har ju vissa liksom, vad heter det, Tour Series-diskar är ju bra mycket mer stabila än andra. Och nu de här nya Halo Destroyers och sånt, de är ju jätteöverstabila verkligen.
Mm.
Så det är rätt häftigt alltså. Det ser man ju också i, om man säger, domen på disken. Eller om de är liksom paddletop eller poptop. Eller, det är, du vet, för en annan är det ju liksom en rent djungel. Man förstår ju nästan ingenting och det... Det är lite svårt när man köper grejer liksom på postorder. Man vet ju inte riktigt vad man får.
Nej, alltså vi ska uppskatta det jobbet de gör. För att det är det är inte bara att spruta diskar alltså.
Nej.
Nej, det är grymt imponerande. Jag skulle göra mycket för att få åka upp och hälsa på Latitude alltså. Och se deras maskineri där. Riktigt fränt är det.
Ja, och det är lite samma sak om man ser nu, om du pratar Burst och sånt, om man kollar på Discrafts diskar nu. De nya där Swirl-diskar som de har, de är, jag måste ju säga att de leder ju än så länge Swirl-ligan när det kommer till Burst och Swirl-grejer. De är riktigt häftiga faktiskt.
Mm. Men sen är det ju så, det där, den planerade Swirlen blir aldrig lika bra som en, de spontana.
Nej.
Så är det ju. Tycker jag, du har ju fått några riktigt fina här nu.
Ja, från jag fick ner två stycken av Anders som skickade en göte och en berg. Mm. Nu pratar vi berg igen, det ska vi inte göra. Men två jättefina svarliga diskar. Det är nästan som man skäms för att kasta med dem, för de är så fina.
Men du, anledningen till att du fick dem var ju rätt så nobel.
Mm. Det var faktiskt så att Anders och de har ju startat upp det här Ugglans, vad heter det? Ugglans discgolf någonting, va?
Något sånt, ja.
Ja, kommer inte riktigt ihåg.
Butik någonting eller?
Nej. Ja, Ugglans. Kan inte du kolla upp det där lite snabbt? Jo, så att vi slipper säga bort för oss. Men jag kan i alla fall prata vad jag gjorde. Det var så att jag hade ju ett ganska studdigt lager med Prodiscus-diskar. Som låg och samlade damm här hemma. Så jag tänkte helt sonika att Anders eftersökte ju lite disk. Så då tänkte jag att men jag skickar upp ett litet lager. Och det vart det ju. Jag tror att jag skickade upp nästan 90 diskar till honom. Så det var en studdig låda. Och då frågade man faktiskt så här, du, jag har de här två diskarna. Jag tänkte att jag skulle skicka dem till dig som lite tack. Och så var det, tack så jättemycket Anders, de var ju fantastiskt fina. Det vart jag väldigt, väldigt glad för. Och det är kul, tycker jag, att kunna skicka upp lite diskar som man själv inte använder. För att någon annan kan få ta del av dem och ge dem ett litet nytt liv istället för att de bara ligger och samlar damm här hemma hos mig.
Det är grymt. Och fasen vad kul koncepten då. Mm. Ugglans Throw and Rethrow heter det.
Du ser.
Ugglansdiskgolf.se.
Alla går in och tittar på Ugglans, tycker jag.
300 kvadrat, vet du. Med både baggar och korgar och hela tjotta ballongen.
Ja.
Teststation för putters.
Mm. För oss i västkusten så har vi också en jättefin liten discgolfbutik. Fyndisk har ju en i Borås.
Mm.
Att, det är väl de och Disksport som var... Disksport var väl en av de första, va? De hade en butik.
Det vet nog du bättre än jag.
Ja, jag vet ju, den första var väl nere i Mats där, men jag vet inte om han hade, så man fick komma hem till han. Det var mest bara postlåda.
Du kan komma hem till mitt garage här.
Ja, det är, man hade velat gå hem och botanisera lite bland hans papplådor hemma hos sig. Mm. Det var fint.
Mm. Ja visst, men vi kan se det här som en liten inblick i produktionsteknik och detta då.
Mm.
Och så kanske vi kommer in på den en annan gång. Men jag tycker det är något annat roligt.
Ja, framförallt så kan ju du ge ditt take på om du ser någonting speciellt. Så kan du ju kolla lite och så kan du liksom försöka fundera hur de har gjort vissa saker. Tycker jag är lite intressant. Precis. Kul för oss att höra, vi som inte är så insatta i det just i produktion.
Mm.
Jag har ju mest bara kastat diskarna.
Mm. Sen har jag en idé. Och det är ju så här att, ja, som vi förklarade i förra avsnittet, så jag har ju egentligen bara kastat plast. Hur vore det om ni kunde utbilda mig lite grann? Alltså, tipsa mig om en disk och så försöker jag leta upp den, provkasta lite grann, ge ett omdöme och sen så tänker jag att vi kör någon form av giveaway på den.
Det hade ju varit fantastiskt, vilken bra idé!
Alltså, jag tänkte på det här, för att vi får utnyttja att jag är novis och ung och dum och inte har provat någonting knappt förutom kasta plast då. Jättekul grej tycker jag. Och så är det ett sätt också, jag tycker så här att vi har ju två stycken butiker i Lidköping som säljer plast. Och det är då Intersport och Stadium.
Just det.
Jag kan ju kolla det, jag vet vad de har för utbud ungefär. Men annars så klipper jag ju till den på valfri nätbutik och så, som sagt, provar jag den. Och så får ni liksom en kasta plastares
take på de andra diskarna. Ja. Lite roligt faktiskt, jättebra idé. Ja. Så har ni någon disk där ute som ni tycker att andra ska testa, så var ska vi köra det på Instagram, Anders, eller? Är det lättast kanske?
Det tycker jag. In och följ oss på Let's Snacka Plast på Instagram. Och så gör vi en post här nu. Med det här
jag tänker
temat.
Det.
Och så får man skriva lite där. Och så får vi se då när jag har lyckats genomföra detta. Och så kör vi en giveaway på det sen.
Mm. Det tycker jag. Skit, och se om det blir lite mer giveaways framåt där. Det är inte helt otippat.
Det kan det bli. Absolut. Ja. Men jag tycker det är jättekul att ha lite gamla diskar vi kan låta ut också. Old school kasta plast.
Det tycker jag. Jag fick till oss lite, vi la ju ut lite poster på sociala medier. Och jag kommer inte ihåg vilken grupp det var, men jag fick i alla fall en fråga om vi kunde gå igenom lite grundläggande för nybörjare. Så det tänkte jag faktiskt att vi skulle kunna köra en liten snabbis bara. Var så här, grundläggande tips. För nya spelare. Vad jag, min take på det. Hur jag ser. Och jag vet inte om vi ska köra en följetong på det. Eller om vi börjar väl med. Kan börja med ett tips. Den här podden i alla fall. Eller det här avsnittet. Och då tycker jag så här. Jag har sett väldigt mycket. En hel del på YouTube. Sitter och går igenom ganska mycket. Och även följer en hel del trådar på de flesta sociala medier, framförallt på Facebook och så vidare, där folk frågar. Och min take på, eller ett av de tipsen jag skulle kunna säga ganska direkt, det är lägg ifrån er de absolut spetsigaste diskarna. För jag ser ganska många, man tänker att man läser på disken och så står det distance drivers, tänker man. Distance, det är ju precis det jag vill ha. Men jag kan säga i början så gör det inte så stor skillnad. Alltså en distance driver är, delvis måste man ha ganska mycket fart i armen och väldigt bra teknik för att kunna få disken till att falla över i sin naturliga flyktbana. Eller så här när den turnar lite. För det är då du får den längden framförallt på disken. Så jag skulle vilja se mer midrange-diskar. Upp till midrange framförallt. Putters och midrange. Lär er kasta dem ordentligt. För sen är det också så att det är en sak som jag tar fasta på själv. Distance driver för mig är kanske någonting jag kastar på ett hål där det är väldigt öppet och ganska förlåtande. Det gör inte så mycket om disken flippar eller tas av vinden eller liksom fejdar ut för mycket. På de flesta banor där man vet att man vill kasta till en sweet spot eller någonting, då kanske jag går och kastar som mest en fairway driver. För den gör inte så mycket i sidled. Utan att missarna blir ganska snälla. Alltså även om den flippar lite så kommer den inte flippa alldeles mycket. Eller om den får sin low speed fade. Kommer den inte fade ut för mycket för det heller. Utan den kommer liksom hålla sig inom fairway oftast. Så det är väl mitt tips i alla fall.
Det är ett grymt bra tips. Och det är inte för inte liksom som man ska ta en endisksrunda eller något sånt där. Då är det ju en sån. Liksom en hyfsat neutral mid liksom. Ger du en nybörjare en fuse liksom och springer runt med den så är han nöjd sen. Borde han vara. Än om du skulle liksom börja liksom och komplicera det med att slänga in en, vad det nu kan vara, Grimex, Stiletto. Du hör ju, jag kan ju slänga mig med vad som helst.
Ja, Alistair. Destroyer, Triple X eller PD2 eller vad som helst.
Det blir kalko med en gång. För det blir inte roligt då.
Nej. Det tycker jag inte, utan alltså Mako 3, du har ju Svea, det finns så många, rockarna är jättefina också, Shark som jag började kasta med, jättefina diskar.
Och det är väldigt bra tips, och särskilt också om man då ska introducera någon i sporten, då är det också jätteviktigt att man ger dem rätt grejer att kasta, så man får dem att tycka att det är kul.
Och det är ju inte för inte heller de här flesta startpaketen som finns, att de faktiskt bara innehåller en putter, en midrange och som mest en fairway driver. Och även i de sätten så tycker jag det att liksom håll er lite ifrån fairway driven, lär er kasta putten, lär er få midrangen till flyga dit ni vill. Jag skulle säga att om det finns någon person där ute, om man skulle ta Bengtssons till exempel take på detta, så säger han så här: lär er kasta diskarna och lär er lägga diskarna i den tilltänkta linjen. Lär er kasta linjer. För jag menar, finns det någon som kastar en putter lika bra som Bengtsson gör? Han är magisk på det här. Nu pratar vi Bengtsson igen.
Och det känns som att han, Bengtsson.
Ja, han kanske blir lite av våran villman, men ja. Så får det bli. Nej, men alltså Bengtsson har fantastiskt bra teknik och han är jätteduktig på putterkast. Jag tror inte det finns någon som skulle inte hålla med oss om det. Nej. Här ute.
Det är en klockren analys, enligt mig. Mm. Grymt bra, Ted. Men det här är skitbra, för att jag tar tacksamt emot dig. Du har hjälpt mig jättemycket. Alltså från första början med bara små grejer liksom. Som ändå petar den i rätt riktning. Mm. Nej, men det är skitbra. Jag kan vi ha som en lite återkommande punkt sådär, när du kommer på någonting som att det här är bra. Det måste vi förmedla. Släng in det, vet du.
Yes.
Gött mos.
Nu när proffstoren är igång, Anders, då tänkte jag så här. Jag fick en liten idé. Att vilket proffs inspirerar dig och varför? Tagen på sängen lite.
Så där bara. Ja. Mm. Nej, men jag kan ju dra liksom som kommer till mig så här bara. Och det har ju varit från första stund så har jag fastnat för till exempel Ricky. Mm. Och det var ju för att jag tidigt började jobba med min putt. Och han var ju alltså puttguden, får man ju kalla honom.
Mm.
Alltså, hur grym har han varit under många, många år på just med Ricky-puttarna? Det var snarare så att han puttade in den för hårt så den splashade ut liksom.
Mm.
Nej, men så Ricky får sätta, och jag tycker även att jag har träffat honom också på Aler. Riktigt, alltså så jäkla trevlig kille. Han tackade en genuint liksom för att vi var där och tittade, alltså appreciate it. Mm. God gubbe. Sen så tycker jag också, nu ska vi se här. Jag gillar Double G också. Och det är mycket kommer ju tillbaka till personligheten här, känner jag.
Mm.
Han är också verkligen vara en sån här god gubbe som alla gillar att ha på kortet. Och sen har han en hyfsat träck i bössan, så att säga.
Mm.
Och så har han även en spännande putt också. Inte för att jag försöker kopiera hans putt, men han har en väldigt intressant putt, tycker jag. Och kanske den även hans lilla Achilleshäl också.
Ja, precis. Lite som hans nemesis känns som. För att det gäller att han är på för att det ska liksom fungera för honom.
Mm.
Men när det funkar så funkar det ju bra.
Ja, den faller ner så gött. Utan när man släpper upp den och så bara fjoff, bara dyker den ner i korgen.
Det är han och Barsby.
Ja, och det är också en god gubbe. Ja. Säga. nej, men de två skulle jag vilja säga. Och sen så gillar jag 16 också. Mm. Det är för att jag drömmer om att ha en 16 forehand. Den touchen, vet du, är nice.
Mm.
Och sen är han också en sån jäkla fin ambassadör och reko-man, alltså. Jag har lite man-crush på honom.
Ja, det är skönt.
Ja.
Man har ibland.
Du, men nu kommer vi till det här roliga med dig och mig. Nu har jag ju dratt massa ynglingar här. Vilka har du sett upp till under åren?
Så det är svårt att inte säga Ken Climo någonstans. Mm. Han, om vi pratar putt, så han och Feldberg, eller framförallt Ken Climo har ju haft en fantastisk pushputt alltid. Och snacka om dominant. Jag menar, 12 VM är ingenting du skämtar bort i första taget.
Champ.
Ja, han är ju the champ.
Mm.
Så att sen, ja. Nej, han är superduktig. Och jag menar, en som var stor liksom när jag började spela. Han och Scott Stokely med sin fantastiska forehand.
Mm.
Men ja, Climo inspirerar mig väldigt bra. Sen måste jag säga Germ. Big Germ.
Mm.
Träffade jag honom uppe i Stockholm. Kan det ha varit? Kommer inte riktigt ihåg. Jag var uppe med Henke Johansen och Emil Dahlgren, så gick vi faktiskt en träningsrunda ihop med Germ. Jättetrevlig spelare också. Fantastisk kille. Super, super skön. Och alltså hans forehand, vilken...
Han har klipp i den.
Ja, och fantastisk touch. Teknik. Mm. Alltså, jätte, jätteduktig. Och det ser inte ut som att han tar i, och ändå har han bra längd. Nu Nu känns det som att dagens mått mätt så kanske han inte har den jättestora bussen liksom, men han är ju sjukt smooth alltså, till att kasta forehand.
Mm. Jag minns, jag kommer ihåg honom från en av mina första YouTube-filmer jag såg med honom. Då hade de en liten sittning när de satt ner och intervjuade han en liten stund. Och då minns jag att han rankade Järva som, jag tror det var bana nummer ett för honom.
Mm.
Och det minns jag. Det var en sån här grej som fastnade.
Mm. Jo, men det, jag tror att han har ordentlig förkärlek för Järva faktiskt. Det,
vem har inte det?
Ja, eller hur? Ja, det är tragiskt som händer nu. Det är usch.
Mm, jag hoppas de krigar på det nu. Jag såg något i klipp här när de stod och grävde. Och så var det nissar som gick och tog prover samtidigt liksom.
Okej.
Okay. Vad håller de på med?
Ja, nej. För jag bara hoppas att liksom miljö och alltså att någon form av miljödomstol eller någonting går in och liksom sänker dem. För det, man kan inte begrava folk i massa gifter liksom. Och
avfallsmassor liksom. Ja. Det är som ett flytande soptipp som den är uppbyggd på liksom.
Mm.
Ja, det är galet är det. Men den passar perfekt som världens finaste discgolfpark.
Verkligen.
Jag fattar inte. Men vi får hoppas att under har skett förut.
Så är det. Och det känns ju som att oavsett så banan kommer ju finnas kvar fast det är en ny tappning.
Precis, absolut.
Så det känns skönt. Men det är ju tragiskt hur de gör. Jag menar, någonting som är nominerat världens bästa bana förra året.
Mm.
Och sen bara går en kyrkogårdsförvaltning in och bara river allting.
Mm.
Ett år också som covid där det är, ökningen för sporten är enorm.
Mm.
Och vi har aldrig sett så mycket folk som spelar.
Nej, men de ser det inte så. Det är politisk ignorans helt enkelt.
Ja, så är det.
Men vi får hålla tummarna för att det löser sig till slut.
De får nog ändå poddens ris, skulle jag säga.
Poddens ris går till dem, ja. Absolut.
Ja, och till politikerna och kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm.
Mm.
Mm. Usch.
Yes, vi kämpar vidare med Järva. Håller tummarna.
Verkligen.
Yes, box. Du, Ted, vi tog ju upp Mellby discgolfbana förra veckan.
Mm.
Vi kan passa på att pudla lite vad det gäller den då. Och ge credit where credit is due.
Yes. Det var ju så att jag sa ju att det var bröderna Westerling som körde.
Mm.
Men Reine kontaktade mig. Och initiativet är taget av Ulf Axelsson och Reine Westerling.
Mm.
Det är de som svetsar korgarna. Och Ulf sköter kontakten med Mellby idrottsförening. Eller fotbollsklubben där. Så, och om ni ska spela så swishar ni till numret som står på lappen vid grinden. Och vi återigen ger en stor eloge och en rungande fanfar till grabbarna som har dratt igång det här. De är även väldigt intresserade av att höra vad vi som spelar tycker om det. Och så kommer konstruktiv kritik och förslag på hur man kan göra banan bättre. Så tar de gladligen emot det.
Jajamän. Det löser vi.
Mm.
Grymt. Då har vi rättat till det. Mm. Yes, box. Vi nämnde ju också som sagt att vi har vårt Instagram-konto. Följ oss där. In och kommentera med grejer ni vill att vi ska ta upp. På Ted och Anders infallsvinklar. Det är the hot topic, kan man säga.
Precis.
Är tanken att vi ska fixa en Facebook-sida också, Ted, eller?
Det är det ju faktiskt. Det känns ju som att vi får nog skaffa oss en Facebook-sida där folk kan kontakta oss. Jag tänker att det kommer väl upp inom kort. Jag såg faktiskt även att på Apple ligger vi ute nu, där poddar finns också.
Mm.
De har godkänt oss.
Kan
det är en sån som tar lite tid. För er som inte vet, man ansöker till Apple. Mm. De tar lite tid på sig innan de godkänner. Men nu ligger vi där. Så att nu hittar man oss nog där poddar finns, skulle jag säga.
Mm. Och då är det så att om man tryckt på prenumerera eller subscribe eller vad det nu kan vara, då tar det inte en vecka till nästa avsnitt kommer, utan nu är vi godkända.
Jajamän.
Ja, grymt.
Så är det.
Sketsköj.
Yes. Vi fick ju även lite andra roliga grejer när vi la ut på, jag tror det var ska vi snacka discgolf. Det var det ju så att en gammal vän till mig, Mats Gullander, tyckte ju att han undrar ju, hur var det här med att testa skippen? Så jag tänkte faktiskt att jag skulle dra en liten nostalgi. Gå ner i nostalgitripp här och dra en liten anekdot. Ja. Jo, det var ju så här, för er som inte vet. Det här borde ha varit där i början, 96, när vi åkte ner. Jag för mig att Mats sa att det var Lund. Det kan nog stämma. Lund, eller om det var Helsingborg. Jag tar inte gift på det. Men någon av dem var. Och då var det så på den tiden att då åkte man ju dit och så kunde man, hade tävlingsledningen anordnat så man kunde faktiskt sova i en gympasal om man ville. Om man inte hade fixat hotell. Så det gjorde vi. Jag, Duvan, Claes Tärby och Dacke och många andra, Mats och dem, vi sov i gympasal. Och du vet, peppad som man är när man inte har varit ute så mycket, va? Så Duvling, jag säger att det är Duvling, för det var faktiskt Duvling. Oavsett vad folk tror så var det Duvan. Han puttade på mig på morgonen och såg att jag var vaken. Du, ska vi gå ut och värma upp lite? Så vi knatar upp, kommer utanför dörren och ser att det är dagg i gräset. Och då säger Duvan, ska vi testa skippen? Så vad man gör då, det är att man ställer sig helt enkelt, tar fram sina spetsigaste diskar, kastar med ordentlig hajser och ser hur mycket det skippar.
Mm.
Så väldigt roligt när Duvling och jag springer tillbaka in och säger, grabbar, nu har vi väl testat skippen. Det skippar ordentligt ute. Bara så ni vet. Så nu kan ni vänta er på den här. Vad vi inte tänkte på då, det var ju givetvis att daggen ligger ju inte så länge. Men sen var ju skippen borta när tävlingen väl var.
Mm.
Men det var ganska roligt att testa skippen i vilket fall.
Absolut, men ni gjorde inte bort det och drog massa skips och så räknade med ett resultat och så skit sig.
Nej, det gjorde vi nog inte. Ja, jag tror att vi fattade det.
Jag trodde ni skulle, att ni skippade in i någon bil som drog av ett larm och sen så glassplitter in i en stackars hund som gick förbi eller någonting.
Ja, nej. Men det var inte värre så. Än så. Nej, det var inte värre än så att vi faktiskt var lite junioriga och gick ut och testade skippen på morgonkvisten.
Ni var heta. Men ni tog den bollen för alla.
Mm. Vi gjorde det faktiskt. Vi tog en för lagret. Så det, ja, det har hänt mycket roligt faktiskt på alla tävlingar runt om kring här i vårt avlånga land. Så det. Mm.
Grymt. Superkul, yes, att höra lite såna old school prylar.
Ja,
det var fall.
Jag tänkte vi tar den lite på uppstuds här nu, Anders.
Mm.
Vi står ju faktiskt i startgroparna med banan.
Mm.
Vad vill du se på banan när man tänker sig när det kommer till hål?
Mm.
Har du något hål som inspirerar dig mer som du kan säga nu på rak arm och vad som du skulle kanske vilja se på våran bana?
Ja, jag är inte lika bevandrad som du. Man kan ju räkna banor jag har spelat på mina två händer. Men absolut, jag vill ha den här goa mixen.
Mm.
Jag tycker om klina kast så sett. Ge mig ett långt hål, någonting att sikta mot, kanske en liten lätt hyzer, så är jag jätteglad. Men det kanske inte är världens svåraste discgolf, men samtidigt så är det är väldigt kul att få liksom träna på sina linjer och, och vad kan jag dra för hål då? Jo, men hål 1 i Falköping skulle jag vilja säga. Det är optimalt första hål där man alltid gör bort sig.
Ja, lite likt hål 1 i Tibro.
Ja, absolut. Det kräver ju sitt raka kast, kan man säga.
Ja, rakt och så lite fade på slutet.
Mm, så du behöver lägga den lite åt höger sen så komma tillbaka in mot korgen. Nej, men det tycker jag är perfekt. Och så har du en liten gärdsgård där också. Man måste förbi den också. Du kan liksom inte glida fram.
Nej.
Nej. Hål 1 i Falköping, det är ett sånt hål som jag jättegärna skulle vilja kopiera till våran bana.
Mm, det är fint faktiskt.
Mm.
Ja, ett annat riktigt fint hål som jag tror inte så många som tänker på, men det är, jag gillar ju hål 1 på Nolhaga. De flesta skulle nog säga att det är ett ganska simpelt hål, vilket det är. Det är ganska rakt. Jag vet inte exakt längden på det, men jag skulle tippa runt 80 meter kanske. Det som är grejen med det är att det fadar upp lite snett. Lite fade upp till höger. Mm-hmm. Så att när du står och tittar från 10 så tänker du så här, det här är en ganska solklar birdie. Men som right hand backhand eller så, eller högerhänt backhandspelare, då får du ju oftast, om du, när du kastar lite så här, så får du oftast den här lilla faden till vänster. Precis. Vilket gör att hålet inte riktigt blir så lätt ändå som du hade tänkt dig. Det tycker jag är ett roligt hål. Inte jättesvårt, men skönt hål som är sådär, du tror att här är det lätt, men det blir inte det. Sen ett hål som jag verkligen, verkligen skulle vilja ha, det är hål 3, vit Ale. Det har vi spelat. Du har utkastet, sen har du en höger och en vänsterväg runt.
Ja,
du har,
precis.
Du har en liten damm i mitten och så, och så har du en sweet spot som du måste lägga dig på.
Mm. Par 4.
Par 4, precis. Mm. Och sen har du, för att få birdien så behöver du göra ett, jag skulle säga det är någonstans mellan 90 och 100-110 meter kanske.
Mm.
För att komma upp, och så står korgen på en liten kulle. Det är fantastiskt fint hål.
Det
tycker jag, och det är nog hål som, när jag började spela så fanns det inte så mycket sådana hål, utan då var det ganska mycket hål som var, du nådde dem oftast, eller så.
Mm.
Och jag, det är någonting jag har tagit till mig mycket och som jag tycker är väldigt roligt nu. Att banorna blir mer tekniska, ska kasta till en sweet spot.
Mm.
Och det tilltalar mig jättemycket.
Ja, och det är det så att precision lönar sig.
Verkligen. Och du måste spela smart golf. Och det straffar sig om du blir girig. Det är kul.
Jag har ju spelat det några gånger. Men jag kommer ihåg nu. Jag gjorde ett väldigt fint kast på det. Mitt andra kast. Med en falk. Stå standstill. Jag kommer ihåg att du hojtade till av imponation. Du var väldigt imponerad av mig där, tycker jag.
Ja.
Ja, men och sen så bommade jag putten då. Men det är en annan femma. Putten som var mitt starka game.
Ja, precis.
Men jag kommer ihåg, jag stod längs med skogskanten på vänster sida och drar den, och så liksom turnar den så gött. Och sen kommer den tillbaka och förbi kullen till och med. Och så hade jag en 6 meters upp kullen där, och så sätter jag den i bandet. En klassisk Anders helt enkelt.
Men det är ju det med korgar som står på en kulle.
Mm.
Där greenen blir svår. Och det är faktiskt en sån sak som vi kan gå in på lite grejer. Som jag tycker det, jag har hört en hel del. Jag tror att det var Brody Smith som tog upp det i, det måste nog också varit en Nicky Matt-show. Det är mycket referenser därifrån. Men de som inte har lyssnat på den podcasten tycker jag ska lyssna på den. Den är jättebra. Där diskuterar de i alla fall greener på banorna. Mm. Och det var väldigt intressant hur korgplaceringen blir. Alltså att du blir straffad till exempel, att du har, så att du har en green, och på vänster sidan av greenen så har du ganska mycket träd. Så du ställer liksom korgen ganska nära träden, vilket gör att du måste, eller du vill lägga dig på högersidan. Så inspelet blir inte, om du då är högerhänt backhandspelare eller kastare, så att du måste verkligen välja disk och du måste verkligen lägga dig på högersidan. Du kan inte ta din lite lätt överstabila liksom inspelsdisk eller fairway driver och bara lägga upp den och så vänta på faden. Utan om du gör det så kommer du vara straffad.
Mm.
Och det är en intressant ställning tycker jag. För det är någonting som inte vi ser så mycket, utan oftast är ju greenerna ganska öppna.
Precis, och så du kan blunda och kasta mot korgen, vart den hamnar är okej.
Ja.
Det är faktiskt en väldigt bra aspekt, och den ska vi ha med oss.
Att det tycker jag.
Leka med korgplaceringen för att göra det sista inspelet till någonting som också betyder extremt mycket.
Ja, kommer du ihåg lite när vi tittade på banan, den bansträckning som vi hade först, som låg i Margrethelund?
Mm.
Då stod vi och tittade lite på det, och jag sa till dig lite när vi stod där att hur skulle det vara om vi ställer, när vi kastar upp på det här hålet, hur hade det varit om vi ställer korgen precis i kanten på kullen?
Mm.
För du får mycket mer intressanta puttar. Och så kommer du lägga dig safe bakom korgen, så har du helt plötsligt en dödsputt för din birdie.
Mm.
Så kanske lätt blir en 4 eller 5 istället.
Precis, och tvärtom då, när du kastar upp dit, så är det ju samma sak där.
Ja, ja.
Alltså, om du träffar korgen och den rullar ner så har du gjort bort dig. Men går du den dit du vill så har du dödsputten istället. Precis. I stort sett. Det är väldigt svårt att hitta sweet spoten där någonstans.
Och det är kanske där vi kommer göra sporten, alltså spelet lite svårare tror jag. På ett sätt, för man pratar ju alltid om det. Om man tittar på de flesta, eller de flesta banorna, men vissa av banorna som är på Pro-touren nu, som till exempel Preserve och sånt. Mycket öppna kast och bara bomba på. Men du blir inte så straffad heller. Men hur skulle det vara om greenerna straffar dig? Mer än vad... Att du måste verkligen planera för ditt inspel. Och du måste försöka planera för vad du lägger din putt för att du ska liksom ligga safe.
Absolut. Utmana cirkel 1.
Mycket mer, ja. Det tycker jag. Definitivt.
För att det är så bra som alla är nu så hamnar de runt cirkel 1 så har de ju 90% liksom.
Ja, alltså titta statistiken på proffsen som spelar på touren. Jag vet att de diskuterade, både Brody och Paul pratade om det, hur man kunde få puttningen till att bli svårare, för de diskuterar ju alltså mot bollgolfen. Där bollgolfen är alltså en 5 meters putt till bollgolf kan vara det som knäcker dig.
Mm.
Lite beroende på hur greenen är. Men till exempel då som om du en 5 meters putt i discgolf eller för proffsen då, alltså innanför cirkeln eller strax utanför. Det är ganska oftast det den är klar.
Man kan ju inte räkna med att vinden ska ställa till det för alltid. Man kan inte ha med den i beräkningarna för svårighet.
Nej, precis. Men jag menar, de har gjort lite samma sak om man säger på heter den? Det är så still här nu. Vad är den sista tävlingen som de brukar köra? USDGC.
Mm.
Där de har satt de här mozzarella-stickarna eller mozzarella-pinnarna och det som står. Där har de ju faktiskt gjort så att de tvingar dig till att lägga dig. Det finns ju ett par hål där. Det är något av de sista på back nine. Eller inte sista back nine, men något av de första back nine där du har korgen står upp mot jag tror det är baseball eller om det är basket plan.
Amen.
Och då står han precis i en kulle och då har du de här mozzarella-pinnarna står på högersidan. Vilket innebär att de flesta kör ju en forehand.
Mm.
Och då kan du inte skippa för långt upp höger. För då kommer du träffa pinnarna eller om du går precis innan då har du liksom en helt stängd putt. Så jag tycker att det är ett intressant koncept och någonting som just kan man göra sporten lite svårare så kanske det just är vid greenen vi ska titta och försöka liksom utmana folk mer.
Absolut. Nej, men det ligger ju i linje med det att alla blir bättre på att putta.
Mm.
Så det är antingen det eller smalna av korgarna. Men säg det till Nils 12 år som ska prova för andra gången i sitt liv.
Nej, och jag tror inte att det är det. Korgarna tror inte är det stora problemet. På ett sätt kan jag inte tycka. Apropå korgarna, såg du, det kändes inte som de korgarna på Waco var direkt snälla på och fånga det. Vilka spottar.
Ja, jag led med
Cat,
ja. Ja.
Delvis. Cats som var rätt i för över vattnet och så bara supersport.
Ja, brutalt. Ja. Nu är det där är ju en det är rätt mycket kraft i en sån.
Jo. Men ändå.
Var det Rathbun heter han, va?
Ja, Gavin.
Card också. Han på hål 17, 2 runder i rad. Det var inte heller kul.
Germ gjorde väl något liknande, tror jag. Gick väl, eller han hade nästan för ace och så spot och så OB istället.
Mm.
Ja.
Så är det. Det kommer vi nog inte komma ifrån.
Nej, jag tror inte det heller. Det är nog svårt, tror jag. Alla försöker göra så bra korgar som de bara kan.
Mm. Men jag tror vi har någonting vi har någonting där. Och vi ska jobba med det mot våran bana för att utveckla det lite, känner jag.
Ja, det finns ju en hel del intressanta områden på banan. Utan det lilla vi har sett nu då, om det nu blir på det stället, vi hoppas vi ju.
Mm.
Du har inte fått något svar där från henne?
Nej, men nej. Jag tänker att jag stöter på.
Yes.
Så löser det sig, så du ser.
Mm.
Mer om det. Som sagt.
Mer om det senare.
Mm.
Yes.
Vad känner du? Vi börjar närma oss en timme, tror jag.
Ja, det känns lite så.
Det är göttigt på gång, eller så vi sparar det.
Nej, men jag tänkte Du har ju en liten punkt här som du har skrivit upp, veckans legend.
Ja, men det tycker jag är kul.
Ja.
Lyfta en gammal uv.
Ja, och jag har ju suttit
och... som behöver lyftas.
Ja, någon gammal uv. Jag har suttit och sugit på det lite, men... ja, vi har ju en person som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och en kille som jag träffade ganska tidigt. Eller en. De var tre stycken som kom en gång till Slottsskogen som jag stötte ihop med.
Mm.
Då hade de även en signaturdisk som det stod Källströms Brother on Tour. Och jag måste ju säga, det finns ju alla tre är ju legender, så det är svårt att välja någon. Men om det är någon som jag måste säga är en liten legend, så är det ju Marcus Källström.
Mm.
Fantastisk kille. Och vad jag vet så tror jag, är nästan helt säker på att han är den europé som har lyckats absolut bäst i VM. Någonsin. Mm. Han har en andra plats. Och det tror jag inte, för jag för mig Simon tog upp det och han sa att han har som bäst en tredje plats. Jag tror att det är Marcus som håller fanan högst bland europeer. Rätta mig om jag har fel, för det kan ju vara någon gammal äldre.
Men det är inte långt borta i alla fall.
Nej, det skulle jag inte tro.
Och det kan jag ju säga att det hade inte jag en aning om. Att Sverige har ju varit en toppnation ett tag där. Ja, nu ska vi ta is och vi spricker, men... Alltså vi
har... Jo, men vi har många duktiga spelare som har varit med länge. Jag menar, du har Tompa och Svante, Latitudarna, har ju varit med länge. Och sen har du även Jeppe och vi har många, många duktiga nu också.
Mm.
Henke och Emil och Linus Karlsson och vi har ju en uppsjö.
Men jag hoppas att vi kommer komma dit igen. Alltså där vi är med och vi kan skicka folk över till USA liksom och köra på allvar. Mm. Och även försvara när de kommer hit liksom.
Verkligen. Linus är väl den just nu som är väldigt, väldigt lovande.
Skulle jag säga. Han gör väl i alla fall en satsning eller kan man säga?
Mm, det känns så. Han är ju jätteduktig verkligen.
Mm. Mm, ja, men gud, legenden, veckans legend Marcus Källström.
Ja, det kommer mer. Mm. Det finns ju ett par att ta av skulle jag säga. Vi har ju många. Ja, det är kul.
Ja, kul. Ja.
Mm.
Den får vi ha som lite stående punkt då.
Yes.
Härligt. Ja, vad säger du?
Ja.
Jag vill inte vara den som är den.
Nej.
Vi säger ha något till nästa vecka med.
Exakt. Men som sagt, in och tipsa Anders om en disk, tycker jag.
Mm.
Som vi sen kommer lotta ut. Och jag tror att utlottning kommer vi att köra på Instagram, skulle jag tro.
Det blir något sånt där roligt, vet du. Men det kör vi i ett avsnitt, så säger vi det. Och så får man, kommer det som en liten
oanad
pryl där. Och så får man gå in och kommentera och så kan man vinna. Ja,
jajamän. Och som sagt, ge oss gärna lite mer tips och så om vad ni vill höra framöver. För att vi har väl inte tänkt att vi ska gå någonstans i alla fall, utan vi kommer ju köra på. Nu framförallt när vi har fått sån fantastisk feedback, så är det ju... återigen, jag är helt salig alltså. Det är jätteroligt.
Jag tror vi börjar närma oss 200 nedladdningar, va?
Oj, oj, oj.
Ja, det är jätteroligt. Vi sitter här och skickar, har du sett? Ja. Det var jättekul. Så fortsätt, det värmer och ger oss
kraft. Alla som tar sig tid till att svara oss och ge oss feedback på sociala medier. Och, det är otroligt. Det trodde jag inte riktigt.
Hoppas vi att det har varit ett okej avsnitt här till kedja ut crewet där, att de har fått lite gött att lyssna på här.
Ja, det tycker jag. Och som sagt, tack igen för all positiv feedback vi fick där också. Det värmde. Jag satt och lyssnade på det idag faktiskt. Och blev helt, nästan som att bli tårögd. Alltså, kul.
Och Elina tyckte vi hade fina podcaströster. Ja.
Ja, det var roligt. Tack.
Ja, jättesnällt. Mm. Verkligen. Gött mos.
Ja, Anders.
Till nästa gång då, säger vi.
Ja. Då snackar vi lite mer plast.
Yeah. Let's do it.
Yes.
Ha det gött.
Ha det så gött. Ha det fint. Hej, hej. Hej, hej.